Artikel 3, reportage. Den 9 maj så var det dags för politikerna i kommunfullmäktige att återigen samlas till möte. Och vi ska nu få ett kort utdrag ifrån frågestunden.
Ja, nu är klockan 17 slagen och då återupptar vi det ajournerade sammanträdet och inleder frågestunden. Och första frågeställare är Emilia Björgren från Socialdemokraterna som ställer en fråga till borgarrådet Erik Slottner från Kristdemokraterna. Och frågan är angående Attendos drift av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Och jag lämnar ordet till borgarrådet Emilia Björgren från Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack ordförande, fullmäktige stockholmare. Under pandemin så klarade inte Attendo av att bedriva kortvård i Sabbatsbergsbyns äldreboende. Detta trots att de lovat att skydda de äldre. De berättade inte heller detta för anhöriga utan tvärtom skrev de på hemsidan att de bedrev kohortvård. Och när en anställd krävde förbättring så drabbades hon och fick en varning och fick reprimander. Så företaget har inte klarat att leverera den kvalitet och trygghet som de lovat staden. De har också försökt tysta en medarbetare helt i brott mot stadens regler om meddelarfrihet. Men trots dessa överträdelser så har äldreborgarrådet sagt sig ha förtroende och låter företaget fortsätta bedriva den här verksamheten. Och mot då bakgrund av ytterligare avslöjanden i förra veckan så undrar jag helt enkelt, gäller det förtroendet fortfarande?
Då går ordet till borgarrådet Erik Slottner från Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack för ordförande och tack Emilia Björgren för frågan. Ja, alltså, det är inte så att jag som äldreborgarråd bara kan riva upp avtal lite hur som helst. Utan avtal med upphandlad verksamhet finns ju. Och det här är en LOU-upphandlad verksamhet på Norrmalm. Och det gäller ju 6 år och det var faktiskt under era mandatperiod som Attendo fick tillstånd att bedriva det här äldreboendet. Nu har avtalet löpt i drygt 4 år så det är ett par år kvar. Och det kräver ganska mycket för att häva ett upptal, som sagt, avtal. Det kan inte jag bara göra lite studs att det kommer några anklagelser mot företaget. När de här uppgifterna kom fram vad det gäller problem med kohortvård och vad det gäller inte minst brott mot meddelarskyddet här, så gjorde vi omgående granskningar, både inspektioner och avtalsuppföljning, och det gjorde äldreförvaltningen tillsammans med Norrmalms stadsdelsnämnd. Där hittade man brister på Sabbatsbergsbyn, men man såg också att Attendo kunde ge en väldigt förtroendegivande plan framåt för hur man skulle åtgärda de här bristerna. Och vi återkommande uppföljning om också sett att brister har åtgärdats. Nu har det kommit fram nya uppgifter om just Attendos vd. Nu är det ju inte vd:n som ser till om äldreomsorgen på det enskilda boendet blir bra eller inte. Det är ju personalen som är där och verksamhetscheferna som ser till att det blir en bra arbetsmiljö och en bra arbetsplats. Så tittar vi på brukundersökningar så är de boende på Sabbatsbergsbyn generellt sett väldigt goda. Till och med var det så att 100% av de boende svarade att de på det stora hela var nöjda med den omsorg de fick. Så att jag tror man ska vara väldigt försiktig med att bara häva avtal, därför risken är att de äldre som bor där eller de äldre som har hemtjänst, som vi skulle porta ett företag helt, riskerar att fara illa och hamna i kläm i byte mellan olika leverantörer. Så jag har fortfarande förtroende för att Attendo kan bedriva en bra äldreomsorg i Stockholm.
Nästa frågeställare är Martin Westman från Sverigedemokraterna som ställer en fråga till borgarrådet Dennis Wedin från Moderaterna. Och frågan är, hur ser handlingsplanen ut för att tillgodose behovet av skyddsrum i Stockholms stads fastigheter? Och jag lämnar ordet till Martin Westman från Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack för ordet, fru ordförande. Ja, Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste åren och bland annat har resulterat i att i vissa delar av Stockholm så finns det inte tillräckligt med skyddsrum för kommuninvånarna. Och min fråga till fastighetsborgarrådet är, hur ser handlingsplanen ut för att tillgodose behovet av skyddsrum i Stockholms stadsfastigheter? Tack.
Då går ordet till borgarrådet Dennis Wedin från Moderaterna. Varsågod.
Tack så mycket ordförande och tack för frågan om ett ämne som verkligen är högaktuellt kopplat till det pågående kriget i Ukraina. Det här är uppenbart att det är en angelägen fråga för Sverige och för stockholmarna. Och det har ju ändå blivit uppenbart nu i takt med att det här har uppmärksammats att det är hela stadsdelar som saknar skyddsrum, exempelvis Hammarby Sjöstad är ju ett exempel på detta. Och det skulle jag säga är ett problem. Det är bra att uppmärksammas och det är viktigt att slå fast att byggandet av skyddsrum är statens via MSBs ansvar, i grunden inte kommunernas. Här var det ju då därför många av oss på grund av det här ändrade säkerhetsläget som verkligen såg fram emot den här vårpropositionen och vårbudgeten från regeringen i frågan om okej, nu äntligen kommer vi handlingskraft i frågan om att vi ska styra upp frågan om skyddsrum. Och vi har väl några som blev ganska förvånade när vi fick se att det var väldigt, väldigt lite pengar som gavs till detta. Det är 91 miljoner kronor man fördelade nationellt till skyddsrum. Och jag skulle säga att det är nästan så att man trodde att det var ett skämt. 91 miljoner fördelat på 290 kommuner. Säger sig själv att det kommer inte stå för ens en bråkdel av den nödvändiga upprustningen som vi står för nationellt och i Stockholm. Så det här är ju en, tycker jag, en rimlig grej för vi partier som vill ha maktskiften nationellt, så är det viktigt att vi förstår vikten över att agera på det här nationellt. Och det är mycket anmärkningsvärt att regeringen inte ser allvaret i detta. Vi har en plan med underhåll av våra fastigheter och exempelvis någonting som vi har gjort sedan kriget drog igång är att några hyresgäster är uppsagda exempelvis för att vi ska kunna genomföra underhållsåtgärder på vissa skyddsrum. Och vi är en fastighetsägare som ansvarar för löpande underhåll, och det har vi gjort även när det kommer till skyddsrum.
Då nästa frågeställare är Anna Rantala-Bonny från Feministiskt initiativ som ställer en fråga till borgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna. Och frågan är om stadens placeringar på SIS. Varsågod.
Tack så mycket, ordförande och hörare, fullmäktige. Jo, ganska nyligen så har det ju uppdagats enorma missförhållanden, får jag ändå säga, på Bärby ungdomshem, särskilt på avdelningen Klockbacka. SIS-institutioner är ju inte kommunala, de är statliga, men det är vår socialtjänst som placerar på de här ungdomshemmen. Och jag skulle därför vilja fråga Jan Jönsson om hur man ser på de eventuella placeringar som har varit på Klockbacka eller på Bärby under de här 10 åren, och vilken typ av uppföljning som man gör kring den här informationen som har kommit nu.
Då går ordet till socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna.
Tack så mycket. Varsågod. Ordförande. Ja, det var ju en väldigt specifik fråga som gärna hade fått framgå i den här frågeformuleringen. För vi har ganska många ställen där vi placerar barn, så att det skulle handla om specifikt det där var ju lite svårt att lista ut. Generellt sett så är det ju så att oavsett om man är på SIS eller om man är på HVB så är det samma uppföljning. Så att de barnen ska ju följas upp väldigt ofta. Det står minst varje halvår, men med de här personerna så är ju ofta problematiken så allvarlig att det ska vara mycket oftare. Vi har ju som regel så att om det uppdagas väldigt allvarliga missförhållanden, till exempel att man blir utsatt för misshandel, övergrepp eller liknande, så ska man flyttas därifrån. Jag hoppas att det har gjorts om det är så att det är individer som liksom har blivit utsatta för det här. Ett problem är ju dock när det gäller just statens institutionsstyrelse, och särskilt faktiskt när det gäller flickor, att det finns inte så många slutna institutioner, och vi som kommun är helt hänvisade till att ta de platser som vi får. Det är ett just nu pågående problem att SIS har väldigt fullt. Vi diskuterade det här senast i förra veckan på SKR i den beredning som jag sitter med i, där flera kommuner vittnar om att man inte får platser till barn som har väldigt omfattande både egna svårigheter där man skadar sig själva väldigt allvarligt, men också andra som skadar andra väldigt allvarligt. Och det här är ju ytterst en fråga för regeringen att ta tag i. Nu har man fått en väldigt engagerad generaldirektör, och det är jag väldigt glad över. Nu är det väl mer pengarna som saknas till den här verksamheten.
Nästa frågeställare är borgarrådet Kadir Kasirga från Socialdemokraterna, som ställer en fråga till skolborgarrådet Isabelle Smedberg Palmqvist från Liberalerna. Och frågan är angående tillsynen och driften av förskola kopplad till framtidsskolan. Och
jag framstegsskolan lämnar... ska det vara. Men
vad sa du?
Framstegsskolan.
Jag ska ändra i mina papper. Varsågod, borgarrådet Kadir Kasigra, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack för ordet, fru ordförande. Från och med höstterminen i år stängs Framstegsskolan i Rågsved som startade i augusti förra året. Bakom skolan står den skandalomsusade stiftelsen Framstegsskolan och i höstas fanns det 88 inskrivna elever där. I beslutet från Skolinspektionen om att stiftelsen Framstegsskolan inte längre får bedriva grundskolan framgår också att de även bedriver förskolarverksamhet i Akalla och att det är Stockholms stad som har tillsynsansvaret för denna. Så mot bakgrund av denna information vill jag därför ställa följande fråga till skolborgarrådet. Anser du att det är lämpligt att stiftelsen Framstegsskolan får bedriva en förskola när de enligt Skolinspektionen ej anses lämpliga att bedriva en grundskola? Tack.
Då går ordet till borgarrådet Isabelle Smedberg Kvarnqvist, Liberalerna. Varsågod.
Tack för ordförande, fullmäktige. Ja, det stämmer ju att den här huvudmannen fick sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen i fredags och också att de har en förskola i Stockholms stad. Den här förskolan har ju funnits i många år, även under er tid när ni ledde den här stan. Och du vet, man måste ju reda ut det här. Skolinspektionen inspekterar, eller staten alltså inspekterar skolor och kommunen, det vill säga vi huvudman, inspekterar förskolor. Det är viktigt att hålla de två frågorna isär. Nu har alltså Skolinspektionen fått besked om att de tänker stänga den här Framstegsskolan på grunder av bland annat säkerhetspolitiska frågor. Det här är ju information som staden inte har känt till och vi har inte haft anledning att misstänka någonting heller. Det är inte riktigt förskolans uppgift att söka sån information. Men jag är klart upprörd över att inte vi har fått den delen av informationen. Det borde rimligtvis en kommun få när det finns sådana misstankar på skolnivå. För jag vill påminna om att vi gjorde ju tvärtom förra gången. Då var det ju så att vi hade inspektion eller tillsynen på en förskola där vi såg att det fanns problem i både ägarstyrning och ekonomi. Och då stängde vi den, eller drog vi det tillståndet. Och först ett år senare så drog Skolinspektionen tillståndet på skolan. Så det är klart att det finns kopplingar, men man måste ju känna till dem för att veta det. Sen vet ju du också och jag också om att själva inspektionen eller tillsynen av förskolorna sker är ju myndighetsutövning och där ska ju inte politiker vara inne och peta, tänker jag.
Tobias Johansson från Vänsterpartiet som ställer en fråga till borgarrådet Karin Ernlund från Centerpartiet och frågan är om nedläggningen av Äventyrsbadet. Varsågod Tobias Johansson, varsågod.
Tack ordförande. Om man går in på och läser på om Husbybadet på stockholm.se då står det så här: på lördagar, söndagar och skollov rekommenderar att du bokar plats för att kunna simma och bada hos oss. På den senaste frågestunden så framgick att äventyrsdelen av Eriksdalsbadet snart är ett minneblott. Och redan idag så är ju Husbybadet för litet och Eriksdalsbadet har 1,3 miljoner besökare per år. Vilket är absolut världsklassiskt. Grannkommunernas badhus, som till exempel Gustavsberg, måste man också boka plats för att få plats då helt enkelt. Så utifrån det så vill jag fråga idrottsborgarrådet hur hon ser på nedläggningen av äventyrsbadet på Eriksdalsbadet. Och vad hon tänker att alla besökare ska söka sig istället. Och slutligen om jag hinner, vilka konsekvenser detta får för socioekonomiskt svaga barnfamiljer.
Då går ordet till borgarrådet Karin Ernlund från Centerpartiet. Varsågod.
Tack ordförande och tack Tobias för frågan. Och din fråga var hur jag ser på nedläggningen av Äventyrsbadet. Och då kan jag säga att det blir ingen nedläggning av Äventyrsbadet på Eriksdalsbadet. Däremot så kommer inte Eriksdalsbadet när vi är klara med den här otroligt omfattande renoveringen som vi behöver göra av det här badet som är i väldigt dåligt skick. Det kommer inte att se ut på samma sätt när vi är klara som det ser ut idag. Eriksdalsbadet kommer ju, spaden kommer att sättas i marken och vi kommer att börja själva renoveringen först 2024. Så det finns gott om tid för våra förvaltningar att titta på exakt hur Eriksdalsbadet kommer att se ut den dag som vi återöppnar. Vi kommer ju inte att stänga hela badet helt därför att det bedrivs en så otroligt omfattande verksamhet i Eriksdalsbadet. Eriksdalsbadet har ju 1,5 miljon besökare varje år. Och många är ju där för att tävla, många är där för att träna, många är där också för att ha rekreation, leka och bada. Och det kommer, när vi är klara med renoveringen, att finnas en del i Eriksdalsbadet för bad, för lek, för äventyr, men exakt hur den kommer att utformas, det har vi inte svar på idag. Och jag skulle verkligen vilja vädja till dig och andra partier i den här salen att vi inte här i kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur många rutschkanor vi ska ha, om vi ska ha en sån här ström eller exakt hur vi ska utforma Eriksdalsbadet i framtiden, för att vi ska få plats med så mycket undervisning som möjligt, för att vi ska få plats med lek, rekreation men också äventyr.
Och nästa frågeställare är Linnea Winge från Sverigedemokraterna som ställer en fråga till skolborgarrådet Isabelle Smedberg Palmqvist från Liberalerna. Och frågan är, hur ska majoriteten tillgodose rätt kompetens till elever med särskilda behov när resursskolorna går på knäna? Varsågod Linnea Winge, Sverigedemokraterna.
Tack ordförande. Ja, men det är flera resursskolor i Stockholm som under en längre tid har hotats av nedläggning på grund av en längre tids underfinansiering från kommunen. Och jag har varit i kontakt med föreningar och med föräldrar som nu måste söka sig utanför kommunen för att säkerställa rätt kompetens till sina barns skolgång. Så jag skulle vilja fråga hur ni arbetar för att säkerställa kompetensen inom kommunen. Tack.
Då går ordet till skolborgarrådet Isabelle Smedberg Palmqvist från Liberalerna. Varsågod.
Tack för ordförande. Tack för frågan. Vad roligt att jag ska få prata om den stora satsningen vi gör på särskilt stöd i Stockholm. Jag vet inte var jag ska börja någonstans, men jag börjar väl när det gäller de fristående resursskolorna som vi har säkerställt deras finansiering under det här året med en helt enig nämnd där vi har tillfört, jag vet inte om jag ska behöva nämna alla summor, men en ordentlig ersättning för att vi ska, för vi är väldigt måna om att de fristående resursskolorna ska kunna fortsätta sin viktiga verksamhet. Så de är säkrade. Jag får mycket signaler ifrån flera av dem som säger att nu funkar det, nu jobbar vi vidare och vi har fortsätter vår verksamhet. Men parallellt så har ju, i och med att vi har varit väldigt beroende av de fristående skolorna, så har jag varit väldigt angelägen om att vi ska ha kommunala motsvarigheter. Och det har vi gjort en historisk utbyggnad på i Stockholm under den här mandatperioden, där vi både har startat små undervisningsgrupper, vi har startat stadsdelsövergripande RSU-grupper och centrala grupper på, som har mycket mer omfattande stöd. Så att Stockholm är idag försett med vad jag vill påstå är landets bästa politik vad gäller särskilt stöd. Att vi har säkerställt att man kan få den hjälp som man behöver ha. Med stor respekt för att vi pratar om barn och elever som har stora utmaningar. Där man måste möta varje enskild individ utifrån deras förutsättningar. Och det är ingen enkel sak att jobba med de här barnen eller att vara förälder till de här barnen. Jag vill visa min största respekt för vad det innebär att ha barn som har svåra utmaningar i skolan. För klarar man inte skolan, blir man hemmasittande, så drabbar det en hel stor familj och det blir en otrolig sorg och besvärligt. Så vårt stora målsättning är att få tillbaka eleverna till skolan och ge dem de bästa resurserna.
Ja, mötet den 9 maj finns precis som alla kommunfullmäktiges möten att lyssna på stockholm.kommunetv.se.